Fredrik, hur är det med Putins hälsa?
Ja, det kan inte vara så illa som det ofta sägs, för då borde han vara död.
Maria, är Krimhalvön fortfarande ett semesterparadis?
Nej, det är det knappast.
Joakim, kommer Putin anfalla NATO?
Inte så länge NATO hänger ihop, men det finns i planen.
Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Och idag ägnar vi hela podden åt era frågor. Och på plats för att svara finns Joakim Paasikivi, militärexpert knuten till advokatbyrån Mannheimer Swartling. Välkommen.
Tack så mycket.
Maria Persson Löfgren, radions tidigare Moskva-korrespondent. Välkommen.
Tack.
Och Fredrik Wahlström, vår nuvarande Rysslands-korrespondent. Hej.
Hej, hej.
Och först ett stort tack till alla er som har skickat in frågor. Det har kommit så många att det skulle räcka till flera poddar. Ja, det här med hur Vladimir Putin mår och vad som skulle hända den dag han försvinner är det många som undrar. Och då kommer det ju uppgifter om att den ryske ledaren inte är så kärnfrisk som det sägs officiellt. Peter frågar, finns det någon uppdatering om Putins hälsa, Fredrik?
Ja, han har ju faktiskt själv uttalat sig relativt nyligen. Tidigare år så pratade han om hur ofta han gick på hälsokontroller och det lät som en vanlig pensionär någon gång om året. Och han hade varit nyligen hos ögonläkaren och synen hade blivit lite svagare, men han tyckte inte det var dags att börja använda glasögon än. Men så kom ju alla de här andra rapporterna som är obekräftade och det är rykten och det är vittnesmål. Och sen kom ju också de här intressanta uppgifterna som man inte riktigt vet vad de står för, det här att han aldrig lämnar efter sig någon avföring. Att han har med sig 5-6 personer som ser till att ta hand om allting. När han var i Alaska så var de med honom in på alla toaletter och såg till att det inte fanns någonting. Underförstått då i den här ryktesspridningen så är det att man inte då ska kunna analysera hans avföring och kunna avgöra om han har några sjukdomar, utan det ska bara trollas bort. Och det här har ju pågått i många år. Det här är ju åtminstone sedan 2019 som de här ryktena förekommit om att han aldrig lämnar efter sig några sådana spår.
Handlar det här lite om önsketänkande ibland, Maria, att vi pratar så mycket om Putins eventuella hälsoproblem från de som inte vill att han ska vara Rysslands president?
Ja, men så är det ju säkert, och det finns ju till exempel många i den ryska oppositionen som följer minsta steg han gör och också kan belägga till exempel när han framträder att det är inspelat i förväg eller att han inte har deltagit i en massa möten, och då drar man slutsatser utifrån det då att man spelar in de här i förväg för att han inte riktigt orkar hålla samma tempo som han gjorde förut och så. Så att visst, det finns ett mått av önsketänkande.
En annan lyssnare undrar, vad tror ni skulle hända om Putin plötsligt dör eller försvinner av någon annan anledning, Joakim?
Ja, det finns ju två aspekter. Dels skulle det vara en ordnad succession, och det skulle det säkert eftersom de är väldigt regeltrogna där, och det skulle ske i god ordning. Men sen skulle ju en avgrund av möjligheter öppna sig. Alltså det mest sannolika tror jag trots allt är att det blir ingen större skillnad. Hela kretsen runt honom, gamla kompisar från Sankt Petersburg och KGB och de andra som har kommit in senare verkar ha ungefär samma uppfattning, och det verkar också finnas ett hyfsat brett stöd för den putinska linjen och synen på honom som Rysslands enda alternativ. Men med det sagt så har vi ju varit väldigt dåliga på att se stora förändringar komma, så det skulle ju kunna öppna sig möjligheter. Att guvernörer tycker att nu finns det en möjlighet att vi handlar mest med Kina, varför ska vi skicka makten till Moskva? Alltså allting ifrån att ingenting händer till att det skulle bli Sovjetunionens upplösning 2.0. Men jag vågar inte ge några odds.
Fredrik, vad säger du?
Ja, han har ju i alla fall, Putin, bäddat för ett ganska kaotiskt maktöverföring i den meningen att det är ju inte klart liksom vem och hur och hur strukturen ser ut. Han har ju ägnat 25 år åt att montera ner alla de möjligheterna. Så även om landet kanske fortsätter att vara väldigt likt det land är idag, så bäddar det ju för ett kaos i den här maktcirkeln. Alltså vem kommer att få initiativet, vem lägger beslag på makt eller pengar eller resurser. Men det som är den stora intressanta frågan är ju om det öppnar ett fönster som kanske inte blir jättelångt, men en period där man kanske kan komma in och säga att ah, men vi behöver inte fullfölja alla Putins idéer. Vi kanske inte behöver föra krig i Ukraina eller något sånt. Det har ju pratats om Stalins död 1953, att väst kanske inte riktigt tog chansen i det vakuum som uppstod då, att till exempel avsluta Koreakriget eller andra möjligheter som kanske fanns under en kort period.
Ja, en lyssnare undrar, finns det någon kronprins, Maria?
Nej, det är ju ett sånt system som är gjort så att det ska inte finnas någon kronprins, utan det ska vara en osäkerhet om vem som träder in. Och också det här senaste när Putin talade med Kinas Xi Jinping om att man kan leva så länge. Det här var ju någonting som sades men som togs upp av någon kamera och som egentligen ingen annan skulle höra, men där de här två som är i samma 70-årsålder diskuterar att man kan ju byta ut en massa organ. Det visar ju på att samma situation faktiskt finns i Peking, att man inte har någon kronprins, som i Moskva, att man inte har någon kronprins.
Sen rent formellt kan man ju tillägga att det är premiärministern som träder in i ett första skede om presidenten försvinner av någon anledning. Vi har fått ett mejl från Sten som frågar sig varför alla militärer i Europa varnar så mycket för att Ryssland ska anfalla, alltså Europa. Vad grundar sig den oron på? Ryssland, skriver han, kan inte ens besegra Ukraina. Hur ska de då rå på Europa? Och så tillägger Sten, skramlar man för ökade anslag eller vad ligger bakom, Joakim?
Ja, jag menar, det korta svaret är vi trodde inte att de skulle anfalla Ukraina. I alla fall, européerna trodde inte det. USA sa ju att de skulle. Och så gjorde de det. Det vill säga, Ryssland har visat genom anfallen på Georgien och Ukraina i flera omgångar när det gäller Ukraina en extremt hög riskvillighet. Alltså man tar stora risker för att man tror att man får utdelning på det. Sen att de har visat sig vara dåliga strateger och taktiker betyder ju inte att de har blivit klokare nödvändigtvis. Och den stora strävan från rysk sida är ju att splittra EU och NATO. Och kan de vinna kriget utan att utkämpa det, det vill säga få något stort EU-land att lämna EU eller att splittra NATO, ja då har de vunnit utan strid. Men strid finns säkert med i planeringen, det ser vi ju på deras övningsverksamhet och framförallt retoriken. När det gäller nu att bygga upp den ryska krigsmakten igen, så slipper man slåss i Ukraina. Då bedömer ju Europas samtliga, i alla fall de som har gått ut i offentligheten, underrättstjänster, att hotet från Ryssland ökar. Och att då slå sig till ro och tro att nej, men nu har Ryssland blivit snällt, det tror jag vore ganska oförsiktigt.
En annan lyssnare är inne lite på samma linje och undrar vad som händer om Putin blir desperat. Anfaller han ett NATO-land då, Fredrik?
Alltså jag tror att han absolut skulle kunna anfalla ett NATO-land, men jag är inte säker på att det skulle vara av desperation, utan kanske snarare av beräkning för att kunna vinna en fördel av något slag. Han hittar en svaghet, en öppning och tänker sig kunna utnyttja det. För om vi tänker efter, när är Putin desperat? Jag kommer bara på rak arm på två tillfällen, och det är när han skickar två amatörer till London 2006 för att mörda den avhoppade FSB-agenten Litvinenko. Och de fick med sig ett väldigt potent radioaktivt gift, misslyckades två gånger innan de lyckades lura i honom ett te och han dog under svåra plågor. Det var ju någonting med det som borde ha varit ett dödskommando från säkerhetstjänsten, vilket vi ju sedan dess har fått massa avslöjanden på finns och existerar ett antal sådana. Men istället var man väldigt stressad och ville få Litvinenko ur vägen innan han träffade spanska utredare som höll på med en brottsutredning om brottslighet från Ryssland i Spanien som är kopplingar in i politiken. Och det andra tillfället var 2022 när det visade sig inför hela världen att det gick inte som Putin hade tänkt med anfallet mot Ukraina, den fullskaliga invasionen. Och Putin väljer att gräva ner sig i skyttegravar och fortsätta det här kriget och är inne på fjärde året. Och det var ju i den stunden 2022 hade han ju kunnat avbryta och säga att det där var ett misslyckande, men i ett desperat försök att visa upp för den egna befolkningen och behålla maktställningen så var han kvar. Och jag tror inte att det här, ett eventuellt anfall mot ett NATO-land, skulle vara samma sorts av desperat handling.
Vad säger du, Joakim? En desperat Putin anfaller NATO, hur sannolikt är det?
Nej, jag tror att det är, alltså Putin och Ryssland provoceras av svaghet. om de ser en blotta så kan de mycket väl tänka sig utnyttja den för att inte minst splittra NATO. Och då finns det ju en rad olika scenarier som man har talat om. Anfall av något av de baltiska staterna eller norra Finland eller Svalbard som är min favorit. Och då skulle man göra alltså en begränsad militär insats och samtidigt hota med kärnvapen. Att man säger att nej, men det är bara det här vi behöver att göra därför att skydda rysstalande i Baltikum eller säkra Murmanskbaser i norra Finland eller skydda Arktis på Svalbard. Och så säger man då samtidigt, eftersom vi bara har de här begränsade målen så förutsätter vi att ni accepterar dem, och gör ni inte det så kommer vi använda kärnvapen. Och på det sättet försöka splittra NATO, att få NATO-länderna då att tänka efter en gång för mycket så att säga.
Maria?
Men det är ju så att i retoriken i Moskva från Putin så är det ju så att Ryssland är under attack av NATO. Så allting som sker är ju i så fall ett försvar gentemot ett NATO-land. Drönarattacker mot Polen, eller även om man inte erkänner det, eller andra former av hybridkrig. För Ryssland är under attack av NATO.
Eftersom de via Ukraina då bedriver krig mot Ryssland i den ryska retoriken.
Precis.
Vi har en fråga av ett helt annat slag. Lyssnaren Aino refererar till den belarusiska Nobelpristagaren Svetlana Alexievichs bok Kriget har inget kvinnligt ansikte och undrar vad vi vet om ukrainska kvinnor i militären. Hur ser det kvinnliga deltagandet ut i försvarskriget, Maria?
Det är ganska stort, särskilt i förhållande till hur det ser ut på den ryska sidan. Jag känner själv tjejer som gick med tidigt och i början var väldigt missnöjda med hur de blev behandlade i den ukrainska armén, att det inte fanns uniformer som passade dem och så, men det fanns tidigt kvinnor. Det finns kvinnor som är prickskyttar, det finns kvinnor som finns i frontavsnittet. En del säger att de inte får samma möjligheter som killar, men de är ändå ganska många i förhållande till, som sagt, på andra sidan. Där man nu har börjat lite smått och visa upp en del kvinnor, som man säger.
Du menar det i Ryssland?
I Ryssland, ja. Att de också har ryska kvinnor i armén. Det är lite så här som man gör. Ukraina använde drönare, det gjorde inte Ryssland. Nu gör Ryssland det också. Ukraina har kvinnor, nu har Ryssland det också. Men de har fått en bättre ställning i alla fall på den ukrainska sidan än vad det var i början.
Vad har du sett av det här, Joakim?
Ja, vi ska inte glömma att Ukraina hade ju en försvarsmakt redan före kriget och med kvinnliga officerare. Så att, jag menar, det har funnits kvinnor i den ukrainska försvarsmakten under lång tid. Sen vilka områden och så, traditionellt sett i mansdominerade länder så är det ju underhållstjänst och sjukvård och sånt där. Och kriget har ju medfört då att det har blivit fler stridande befattningar, inte minst då som drönarpiloter, men fortfarande väldigt många inom sjukvårdstjänst och annat. Så att det är en oerhört viktig resurs och många som faktiskt vill göra en insats. Så vi träffade också när jag var där en tjej som hade blivit av med sin fästman och gått med i den ukrainska försvarsmakten just för att, ja, kan inte han så kan jag.
Mm, han hade stupat.
Ja.
Göran har en fråga om hur människor i de av Ryssland ockuperade områdena i Ukraina ser på olika tänkbara förhandlingslösningar för att få till en fred. Det har ju talats om att Ukraina kan tvingas lämna ifrån sig mark till Ryssland. Det är i alla fall vad Ryssland kräver. Han undrar om människorna som idag lever på ockuperad mark vill vara ryssar eller ukrainare, Maria.
Tyvärr är det ju så att det kan ju inte vi veta säkert vad de vill vara, för de är ju påtvingade ryska medborgarskap. Om du befinner dig på ockuperat område kan du bli av med din bostad, du får inte pension, du blir en icke-människa om du inte accepterar ryskt medborgarskap. Sen är ju de som har varit hårdförast emot ockupationen, de har ju riskerat sina liv, så de har ju lämnat de här områdena. Så att man skulle kunna på något äkta sätt se exakt vad de som är kvar tycker egentligen, annat än att de vill behålla det de har, sin bostad och sin verklighet, men det går inte att säga. Det används ju av Ryssland som att det skulle vara så att de hellre vill tillhöra Ryssland, men det tror jag inte att man kan säga så generellt överhuvudtaget.
Fredrik, vad säger du?
Ja, den här påtvingade flykten där människor tvingades lämna antingen av säkerhetsskäl eller för att de helt enkelt var under så starkt hot från ockupationsmakten, den började redan 2014. Och i de delar av Donbass som ockuperades då och fram till 2022 så var det ju, pratades det om mellan 1 och 2 miljoner människor som lämnade. Sen dess har vi sett ännu fler. Och jag tänker att vi ska komma ihåg kanske, vi pratar om, ja, vad tänker de som är kvar på områdena? Det är ju så frågan är ställd. Men vi ska också tänka att de som inte är kvar, men som är från Donetsk, Luhansk, Konstantinivka, alltså alla de här områdena i, ja, även i Zaporizjzja och Chersonområdena som är ockuperade, de ser sig ju, de flesta av dem, som att de hör hemma där. Alla kanske inte skulle flytta tillbaka om de fick chans att göra det, men många skulle göra det. Så jag tänker att de kanske också måste räknas in i vad tycker ukrainarna om vad som händer med de ockuperade områdena. De ser det här som någonting de kanske väntar på att få komma tillbaka till och ta i besittning igen. Det är ju också en faktor.
Och då ett ukrainskt?
Ja, eftersom de har flytt, den allra största delen av de här flyktingarna har ju flytt till de fria delarna av Ukraina och vill ju ha ett ukrainskt Donbass eller Zaporizjzja eller Cherson.
Stora delar av den manliga befolkningen har ju också tvångsmobiliserat in i de här folkrepublikernas arméer. De har lidit oerhört stora förluster för de har använts nästan särskilt brutalt med dålig utrustning. Möjligen också som ett sätt att bli av med dem. Så att det är som sagt det är väldigt svårt att dra några slutsatser på grundval av en illegal ockupation.
Varför skulle man vilja bli av med dem?
Ja, därför att de blir ett orosmoment om de är kvar, helt enkelt. Men jag vet inte om de är lojala. Döda är lojala så tillvida att de gör inget.
En annan lyssnare vill veta mer om läget på den annekterade Krimhalvön och skriver: det rapporteras om motgångar för Ryssland på Krim och framgångar för Ukraina genom bland annat drönarattacker. Krim lär numera inte vara någon säker plats för ryska turister. Så frågan är, vad vet vi om läget på Krimhalvön, Fredrik?
Ja, det sägs att det faktiskt har varit lugnare för turistströmmarna i år och att de har varit ganska stora. Ekonomin på Krim är väldigt beroende av turismen, så att där vill man ju gärna framställa det som att allt är toppen. Så marknadsföringen mot Ryssland är ju väldigt positiv. Däremot så sägs det ju att det här oljespillet som skedde, en rysk tanker som sjönk i december förra året, och det har ju spritt sig till stränderna i Svarta havet och den delen av Svarta havet, och det har drabbat vissa stränder i Krim men inte alls lika mycket som på den östra sidan, alltså Krasnodarski kraj som är den ryska kusten där, och där har stränderna helt varit tvungna att stänga, vilket har gjort att det har liksom öppnat upp för turismen på Krim, men då får man inte heller låtsas om att också förekommer oljespill på stränderna på Krim. Så att det har varit väldigt stora turistströmmar, men läget är ju inte säkert.
Hur ser det ut rent militärt just på Krim, Joakim?
Ja, Ukraina har gjort stora ansträngningar för att slå mot radarstationer, mot luftvärn, och efter att ha gjort det också slagit mot viktiga mål, underhållsbaser och inte minst oljeindustrin också. Så att alla militära mål på Krim fortsätts att bekämpas, och även på det ryska fastlandet i närheten av Krim. Så att det är säkert för turisterna så tillvida att ukrainarna skjuter inte på civila. Men man bekämpar de militära målen i den utsträckning som man kan, och det kan man ganska bra.
Men det finns ju ganska många videos faktiskt från turister som har befunnit sig på stränderna, och så går flyglarmet och alla uppmanas skynda sig därifrån, och så kommer det då drönarbåtar, ukrainska drönarbåtar som slår mot inte civila mål men som gör att ingen kan vara där på stränderna. Och de där videorna ser man ju i Ryssland också, så att det gör väl kanske att man inte väljer att åka till just Krimhalvön på semester med tanke på att man är tvungen att lämna stranden när det går flyglarm.
Och så har vi en lyssnare som undrar vad som händer nu när Ukraina attackerar bland annat ryska oljeraffinaderier som ju lett till bensinbrist i delar av landet, och ställer sig frågan: kan bristen på bränsle få det ryska folket att protestera mot Putin? Fredrik?
Kanske inte mot Putin, det innebär ju väldigt stora risker och väldigt farligt för människor att gå ut i den typen av protester. Däremot kan man ju försöka kanske hitta andra sätt att protestera, för att om det här fortsätter och om bränslebristen tilltar och situationen inte går att lösa för ryska myndigheter, då kommer det ju kunna skapa ett kaos som säkert kommer att påverka människor och hur stämningen i samhället är. Men kanske inte riktat just mot Putin, för det är för farligt.
Och sanktionerna mot Ryssland, det har ju också påverkat de ryska invånarna, och samma lyssnare vill veta på vilket sätt sanktionerna märks i den ryska vardagen, Maria.
Framförallt så märks det i resandet där man inte kan flyga säkert längre och där flygplan ställs på marken så att din resa ställs in. Men också i den här bensinbristen är ju en del av sanktionerna. Det har också en koppling till sanktionerna, eftersom dels har man slagit ut oljeraffinaderier då från ukrainskt håll, men man har inte möjlighet att ersätta det på något annat sätt eftersom man inte kan få in de delar man behöver för att reparera de här raffinaderierna tillräckligt snabbt, och det gör ju att det blir en bensinbrist. Så det är två av sakerna som märks. Men sen märks det också faktiskt i butikerna, som har många stormarknader har blivit betydligt mindre, för man har färre varor. Man har ett mindre utbud, och det gör då att de här stora shoppingcentren då minskar ner sina butiksytor för att man har mindre att sälja, och det märks ju också, och att en del varor har blivit mycket dyrare.
Flera av våra lyssnare är intresserade av hur det går ekonomiskt för Ryssland, och många ställer sig frågan, hur länge har Ryssland råd med det här kriget? Vad säger du, Joakim?
Så länge de prioriterar kriget så kan man kriga ganska länge. Men med det sagt så är den ryska ekonomin riktigt illa däran. Och bilföretag, tillverkare går ner till 4 dagars vecka. Järnvägen ska sparka folk. Alltså det sker anpassningar, inte avskedanden. Det vill säga man sparkar folk därför att det körs inte lika mycket på järnvägen, som är en oerhört viktig industri. Det används inte lika mycket stål och järn. Alltså de siffrorna är fortfarande offentliga. Och det går att dra slutsatser. Sen finns det andra siffror som de som verkligen tittar på det här, Östekonomiska institutet på handel som är experter på det till exempel. Så att det går dåligt för den ryska ekonomin. Det är svårt. Ekonomer vill ju inte säga en tidslinje. Jag spekulerar i att det närmaste halvåret kan vara avgörande för ryska ekonomi. Alltså det är så mycket som pekar på att det är en sluttande kurva, men det förutsätter ju då att vi fortsätter att stödja Ukraina, för allting är ju relativt. Alltså om Ukraina är svagt, då kan ju ett svagt Ryssland fortsätta slåss. Så att stödjer vi Ukraina, då kommer Ryssland trilla över kanten först, och jag tror att vi kan se ett besked om hur Ryssland mår inom det närmaste halvåret, kanske tidigare. Men det beror helt enkelt på prioriteringar, och om Putin skulle få möjlighet att få något slags fredsavtal, då tror jag han väldigt gärna skulle vilja ha det. Men det förutsätter ju då att de kan behålla de här pengarna och bygga upp de amerikanska sanktionslättnader eller annat som har diskuterats. Det vore idealiskt för Ryssland.
Ja, hur viktig är ekonomin för Putins förmåga att fortsätta det här kriget, Fredrik?
Den är ju väldigt viktig, och jag tänker den här frågan om hur länge har Ryssland råd, om vi ser det som ett vanligt land med de parametrar som vi brukar ställa upp för vad behöver ett land, så kanske svaret är att Ryssland har inte råd med det här kriget. Man har bara bestämt sig för att köra allting så långt det bara går. Och jag har sett en beskrivning nyligen av läget som att det skulle vara en pågående långsam tsunami in i den ryska ekonomin som äter sig in så att det gradvis eroderar. Och en annan kommentar jag såg var att det vi ska hålla ögonen på är Belarus. För Belarus har beskrivits lite grann nu i ekonomikretsar som kanariefågeln i kolgruvan. Alltså när kanariefågeln dör, då vet gruvarbetarna att nu är det gaser eller syret är på väg att ta slut och nu måste vi upp igen för att nu är det något som är dåligt. Om den belarusiska ekonomin vacklar rejält, då kommer det vara ett tecken på att den ryska ekonomin är på fallrepet.
Eftersom Belarus är så beroende ekonomiskt av Ryssland.
Exakt, och Ryssland klarar inte av att hålla uppe den belarusiska ekonomin som man har gjort under så lång tid. Mm.
Och för er som vill veta mer om just den ryska ekonomin, så planerar vi inom kort ett helt poddavsnitt som går djupare in i just den frågan. Lyssnaren Markus undrar vad som väntar i Ukraina den dag kriget tar slut. Hur stor är risken för en demokratisk tillbakagång och att Ukraina, med Markus ord, faller tillbaka i ett svart hål av korruption, Maria?
Jag skulle säga så här att hela detta krig som Ukraina för handlar ju om landets demokratiska utveckling och att man inte vill vara ett korrupt land längre och att man vill vara ett land som kan få EU-medlemskap. Och varför då ett slut på kriget skulle innebära att demokratin går tillbaks ser jag som fullständigt osannolikt. Och det finns redan en rad parametrar i det ukrainska samhället som säkerställer att det faktiskt inte blir en tillbakagång. Och den här korruptionen som man pratar om, den svarta hålet av en korruption, det är betydligt större svart hål i Ryssland och där är korruptionen på en statlig nivå. Den korruption som finns i Ukraina, för det finns korruption, det handlar ju mer om rika ukrainare som på olika sätt och också tjänstemän som har försökt förse sig när man har skrivit olika avtal. Men i Ukraina finns en rad, dels organisationer mot korruption men också sätt att bemästra den här korruptionen, så att det skulle då innebära slutet på kriget skulle göra att det blir ännu värre än vad det är idag. Det ser jag som osannolikt också.
Vad säger du, Joakim?
Ja, det finns ingen acceptans bland medborgarna för korruption och här finns det ju också ett stort medvetande från internationella både företag och organisationer att tillsammans med stödet så måste antikorruptionsåtgärder komma med. Så att det är ett annat Ukraina vi talar om.
Och för att bli medlem i EU till exempel så är det här en viktig parameter. Sen har vi fått in några väldigt raka frågor som rör själva möjligheten för att bedriva krig för dels Ukraina, dels för Ryssland. En lyder, har Ukraina påbörjat egen produktion av försvarsmateriel, Maria?
Absolut, det har man. Man har tillverkat sedan länge olika former av drönare men också en egen typ av robot som man också har testat. Och man har också tillverkning av olika former av ammunition.
Joakim?
Ja, Ukraina säger själv att majoriteten av den krigsmateriel som man använder i kriget, den tillverkas i Ukraina.
En annan lyssnare undrar, hur mycket manskap har Ryssland kvar att sätta in för en större offensiv, Joakim?
Ja, på plats, ingen. Alltså för att kraftsamla, då måste man ta bort folk någon annanstans ifrån. Och det har man misslyckats med från rysk sida. Det finns inga strategiska reserver för då skulle de varit insatta och värnpliktiga har man inte heller satt in. Så att nej, man slåss på gränsen av sin förmåga, men det gäller ju för båda de här arméerna.
Berit undrar om det stämmer att Ryssland har lämnat Europarådet samt övergett den europeiska konventionen mot tortyr. Fredrik?
Ja, nu är det bara några veckor sedan Putin till slut skrev på det här beslutet som först togs i Duman, då, ryska underhuset, att man skulle kliva av den här konventionen mot tortyr, och så har Putin nu skrivit på det så att det har trätt i kraft. Och Ryssland säger att det handlar om att de inte fick en plats i Europarådets kommitté för att ha översyn över den här konventionen och över tortyrbrotten. Men det uppfattas ju av många som en signal till den ryska armén att det är okej att fortsätta att begå krigsbrott, vilket vi har sett i gigantisk skala de senaste åren i Ukraina.
Thomas Håkansson är nyfiken på den ryska folksjälen och allt stort som kommit ut ur Ryssland när det gäller litteratur, musik, konst och klokskap. Vad finns kvar av det i dagens Ryssland som är så präglat av krig och propaganda, Fredrik?
Ja, de flesta författare och musiker och konstnärer har ju tvingats i exil och är ju utsatta för väldigt hårt tryck till och med när de befinner sig utanför Ryssland. Många är ju dömda till långa fängelsestraff i sin frånvaro och kan absolut inte återvända ens för ett kortare besök. Men det finns ju också en stor diskussion utanför Ryssland men också bland kritiska röster inne i Ryssland om vad den ryska kulturen faktiskt står för. Man börjar granska bakåt i historien hur mycket av det här imperialistiska, nationalistiska som nu driver på kriget i Ukraina för rysk del finns faktiskt hos de stora ryska författarna och den stora ryska kulturskatten.
Så att som Putin gärna citerar Lermontov, Pushkin.
Exakt, och där finns det ju en stor uppgörelse som kommer att ta lång tid från omvärlden men också i Ryssland om vad består det ryska kulturarvet av.
Flera lyssnare har frågat om beslutsgången i Kreml. Är det Putin ensam som styr omgiven av idel ja-sägare, Maria?
Ja, det är ju, ska ju ges sken av att det inte är så genom att man tar beslut i duman, alltså det ryska parlamentet, med tre omröstningar och sen ska Putin skriva på. Men väldigt ofta de beslut som tas där har ju initierats från Putin eller från Kreml. Så att man kan nog säga att det är Putin ensam som styr. Han har vissa personer som han litar på, som han samtalar med om olika frågor, men det finns liksom inget demokratiskt uns av system i Ryssland, utan det är ett toppstyrt auktoritärt samhälle där Putin är den som bestämmer.
Tidigare så talades det ju om att det fanns en falang av liberaler inom citationstecken och så hökarna. Är det där helt borta nu?
De existerar ju, men vi har ju sett att de till exempel som har, det var ju en person som motsatte sig anfallet. Dmitrij Kozak motsatte sig anfallet på Ukraina, det storskaliga anfallet. Och han sa det till och med tre gånger. Det klipptes bort från tv-sändningarna, så det är ingen som hörde det. Och han försvann så småningom ut i marginalen. Så att, det är klart att det finns personer som säger emot då och då, men de tillåts inte höras längre.
Och till sist i den här frågevarianten av radiokorrespondenterna Ryssland, lite underhållning. Vinnarlåten i Rysslands egen variant av Eurovision Song Contest, Intervision Song Contest, som Vladimir Putin återlanserade för något år sedan och som avgjordes i början av den här hösten. Artisten Dyk Phuc från Vietnam var den som fick flest röster. Och en lyssnare undrar, blev Intervision Song Contest den propagandavinst som Putin hade hoppats på, Fredrik?
Ja och nej. Ja, i den bemärkelsen att den blev av. Det kom massa länder åkande, en del ganska viktiga stora länder. Kina var ju där till exempel, men också från Latinamerika kom flera länder. Så att det såg ju ut som någonting som man hade hoppats på från början från Kremls håll. Dessutom var ju Putin med på förbandat tal till publiken i tv-sändningen, och Lavrov, utrikesministern, var ju på plats i arenan och gav en intervju i direktsändning. Men det hände också väldigt mycket underligt som jag tror att de inte riktigt hade räknat med. USA var en stort problem. De skulle ha haft en låt, det skulle sen bli en annan. Den drog sig ur i sista stund och det var väldigt oklart varför. Och sen så den ryska tävlande som var väldigt mycket surr kring i Ryssland. Att titta, nu kommer Shaman, den stora patriotiska sångaren. Han gick ut direkt när han hade sjungit och ställde sig på scenen och sa: jag avsäger mig här med tävlan. Ni kan inte rösta på mig, för jag vill vara en god värd och låta andra få kliva fram. Och sen till slut den här vietnamesiska sångaren som vinner. Han är ju egentligen känd i Vietnam för en queer-låt, More Than Love. Och det kanske inte riktigt vad Kreml tänker sig att Intervision ska stå för. Och sen den här vinnarlåten som har varit rätt mycket diskussioner kring, som då skulle ha handlat om en kung i de vietnamesiska folksagorna som slår tillbaka en fiendearmé. Och det där har uppfattats som att det är en Kina-kritisk låt. Det tror jag inte heller var riktigt tänkt. Så vi får väl se hur det går, om det blir en fortsättning i Saudiarabien som det är sagt nästa år.
Varför inte Vietnam?
Ja, för att de har en helt annat system och format. Saudiarabien har gått med på att vara värd nästa år.
Okej, okay. Och det fick bli sista svaret på sista frågan i det här specialavsnittet av Radiokorrespondenterna Ryssland. Tusen tack till alla er som skrivit till oss med era frågor, och nästa vecka är vi tillbaka med ett helt vanligt avsnitt. Producent Åsa Villander och jag heter Johanna Millén.